Välkommen till Nyheter för böjda, en sändning från Radio Falan. Idag är Brunnens hembygd en insatsvarig för programmet. Och det går också att lyssna på programmet i repris nu på lördag klockan 14.00. Och jag heter Lars-Olof Josefsson och är ordförande i Brunnens hembygdsrening. Och vi är en av många hembygdsreningar på Falbygden här. Vi har ungefär 75-80 medlemmar och vi har en bygdegård, gammal småskola som vi hyrar ut ibland. Och vi har ett gammalt hejderide på stället. Det är en äldre benämning på jägmästare eller skogvakta på stället som vi har som museum. Och vi har en kulturvandring uppmärkt så man kan gå och vandra själv och se jag guidar ibland. Och det är lite olika. Vi har öppet på Kristi Himmelsfärdsdag och på midsommarafton har vi dans kring stången och lite åt varje. Så nu är detta en ny aktivitet så vi tänkte försöka vara med och sända här ifrån Nyheter på böjda. Och jag har med mig ett par gäster här som kommer in i programmet här i gamla Brunnensbor. Som har haft en liten speciell sysselsättning som har skett i det dolda. Och då tänkte jag som lite intro till detta så tar vi en James Bond-låt, Golden Eye. Det skulle då kunna passa bra. Då hälsar jag välkomna till Birgitta och Lennart Järven. Välkomna.
Tack ska du ha.
Tack.
Det är ju trevligt att ni är med på tråden. Vi får hoppas att tekniken fungerar. Vi har ju varit i gamla Brunnensbor. Vi flyttade ju hem till Örkullen. Var det 1967? Det stämmer va?
Ja.
Ja, vi flyttade hit 1967 och vi stannar kvar där i 50 år.
Ja, till 2017, ja. Mm. Ja, det är lång tid då, erat liv som jag har bott där. Så i bot är det ju bra, och den första som Birgitta var i kontakt med, det var ju Anna-Lisa, min mor.
Mm.
Det har du berättat.
Och sen, ja,
sen har jag varit engagerad i hembygdsreningen och i vägsamfälligheten och lite varstans. Och sen har jag och Lennart, vi har träffat på varandra när jag gjorde lumpen på K3. 1981-82, det var innan K3 flyttade för Skövde. Och då var du major där.
Och ja, det stämmer ganska bra.
Ja, och du kan berätta lite, Lennart, vad du har för bakgrund och vad du har för utbildning. Så kommer vi in på det här spåret vi kommer in på.
Ja, jag har allmän officersutbildning som började uppe i Umeå. Sen var jag ingen stor fantom på skidor och därför så sökte vi oss successivt neråt, allt förflyttning söderut och västerut var av godo. Och vi hamnade då till slut i Skövde som då också var kavalleristad. Jag hade tjänstehäst med mig och vi sökte, när vi kom hit här, efter ett boende som var lämpligt med hänsyn till hästar och uppställning. Det fick inte vara för långt från stan. Och Birgitta jobbade Falköping och Skövde. Så att vi hamnade i Brunhem på inledningsvis. Så det är klart att de första 25 åren så kände vi oss lite grann som nyinflyttade. Betraktades kanske lite som så. Men blev väldigt, väldigt väl omhändertagna. Det är bakgrunden.
Ja, och du var ju utbildad då inom underrättelse och säkerhet och det här var det ju mycket.
Ja, K3 var ju ett förband för jägartjänst och militärpolis. Det vill säga underrättelsetjänst och säkerhet med militärpolisen. Och dessutom var arméns underrättelseskola förlagd till K3 i Skövde.
Ja, just det. Och sen så jobbar du med transportplanläggning och sådana här saker då, med truppförflyttningar och liknande jobbar du med också?
Det var när jag hade lämnat K3 och började på Milostaben i Skövde.
Jaha, det var senare, ja.
Jag kom efter det och då blev det transportplanläggning. Till exempel, hur en Norrlandsbrigad skulle flyttas ner till södra Sverige och åtgärder vid allmän mobilisering. Så jag grävde djupt i de rödmarkerade sidorna.
Ja, jag förstår. Det låter väldigt intressant. Och i parallellt med detta då, så höll du på med hästverksamhet hemma på Örkullen.
Ja, det var ju en av anledningarna till att vi hamnade på landet och att det blev Örkullen. Vid väg hände ingen störande trafik. Och hästverksamheten växte. Men hela tiden så var det med amatörstatus. Vilket ju då inte hindrade att hästarna var fantastiska kompisar till mig. Som gick ut och vann stora löpningar i Europa. Stockholms stora pris, Stockholm Cup, Derby och så vidare. Så att händelserna gick min väg väldigt mycket i hästsammanhang. Och jag fick åka ut i Europa och representera Sverige i världscupen ett antal gånger.
Och sen var du även då i Östeuropa också, och det var det som östeuropeerna fick lite extra intresse utav dig, i och med att du hade militär bakgrund också.
Ja, den här världscupen som jag red i, den omfattade även till exempel Tjeckoslovakien. Och där var jag ett antal gånger. Och jag förstår att du vill komma in på vad som hände när jag var i Tjeckoslovakien.
Ja, precis.
Ja, det började ju rätt märkligt egentligen. Jag skulle ner och rida och Birgitta skulle följa med. För vi visste ju att Tjeckoslovakien var på andra sidan järnridån, så att säga. Jag ville inte åka ner ensam. Birgitta följde med, vi åkte tåg ner, inga flyg passade. Men vi kom ner och möttes där på stationen av en liten delegation. Och i den här delegationen så utskilde sig speciellt en person som kallar sig för George. Han var mycket vänlig och han sa det att vi var så välkomna dit och han skulle vara vår personliga guide när vi var där. Så började det. Och om vi fortsätter på spåret från första resan så tyckte vi nog att han var väldigt mycket som ett frimärke klistrad på mig. Men väldigt vänlig, visade oss runt i Prag och allt sånt där. Sen inträffade ett par saker som vi tyckte var lite märkliga. Birgitta, kan du inte säga första gången som du tyckte George var lite konstig?
Ja, vi var ju på kapplöpningen där och eftersom Lennart skulle rida om, byta om för han skulle rida, så var han tvungen att vara med mig. Och då frågade jag honom, varför är du här? Jo, jag håller på att skriva en bok om galopp, sa han. Och det tyckte jag var, då förstod jag ju det. Och sen så red de ut till en sprinterlöpning, det vill säga en väldigt kort löpning på 1000 meter som går väldigt fort. Och det gick på en rak bana och de rider väldigt fort. Och då så sa jag till honom när de var i mål att det gick ju väldigt fort, sa jag. Ja, sa han. Men du ska se när de kommer andra gången.
Andra varvet,
ja.
Ja.
Och då förstod jag att, aha, det här var en följeslagare där bakom järnridån.
Mm, precis.
Det nästa som inträffade var att när strax innan vi skulle åka tillbaka hem till Sverige så frågade han, ja, min son är på en teknisk högskola och han ska göra ett arbete och han skulle väldigt gärna vilja ha och behöva en beskrivning på ett Saab-gyro som ska sitta i flygplan. Ett gyro, det innebär att det håller planet på rätt våglängd, så att säga. Det finns även i stridsvagnar för att hålla kanonen i rätt riktning och så vidare.
Mm, mm.
Och då förstod jag att det det där är ju lite märkligt. När vi sen gick till tåget så visade sig att tåget stod ju 100 meter ut från sista plattformen. Men han som var sjuk...
Ja, han hade berättat att han hade cancer och var
väldigt dålig. Det
var därför han bara ägnade sig åt jättesvärd.
Ja, då tog han tag i våra väskor och sen sprang han och joggade lätt på syllar och räls bort till vår vagn som stod långt sist i tåget. Det vill säga vi förstod att han var nog inte särskilt sjuk.
Då avslöjade han sig en gång till där, lite grann.
Ja. Ja, det var väl så det började när jag kom hem. Så grunnade vi liksom på hur ska vi hantera detta? För att det var en kontaktfas, det var ju uppenbart.
Mm.
Och vår uppfattning det var ju att vi vill hjälpa Sverige. Vi vill vara patrioter. Men hur ska vi göra? Så att jag tog kontakt med min regimentschef, heter Magnus Olsson, som hade tidigare varit militärattaché dessutom i Washington. Han rådde oss att kontakta Säpo. Och det gjorde vi, fick en kontakt där. Och vi fick kontakt med Säpo, vi var i några olika samtal med Säpo. De förklarade för oss att det här är definitivt en värvningskampanj och berättar för oss ungefär att det här kan vara lite farligt. Det kommer att kunna ta en 7-8 år. Det kommer till att ta tid. Men vi är tacksamma om ni kan sköta det här. Så som vi har kommit fram till så är ni båda psykiskt stabila, vana att hantera sekretess. Och vi sa okej, vi prövar. Vi kom överens om att om de begär olika handlingar skulle vi gå igenom Säpo och de skulle plocka fram det material vi skulle lämna ut. Mm. Säpo samarbetade med militära underrättelseorganisationen MUST. Och sen blev det fler och fler resor utomlands. För att han dels utbilda mig och dels hantera olika material.
Mm. Ja, det låter ju väldigt spännande det här. Och då kanske vi skulle ta en låt till. För det är ju, du är ju från Skåne från början och du har ju aldrig släppt dialekten riktigt. Så vi kanske vi tar en lite oskyldig låt ifrån Edvald Persson heter han väl. Jag är en påg ifrån Skåne. Kunde vi ta och lyssna på emellanåt. Det kunde det passa bra.
Ja, väldigt själv.
Ja, precis.
I mitt rike där jag bor finns ingen konung, men det flödar ut av mjölk och honung. På vår gårda bor en stork från muren sågen, det är nog sant för lite efteråt kom pågen. Det kom en liten påg från Skåne, för trinner hon som Skånes måne. En som lyser stor och grann och gul som smör. Inte syns det väl på dräkten, men det hörs på dialekten att jag är en liten påg ifrån Skåne. Alla vet jag heter Ola och jag skiner liksom sola, för jag är så god och glad. Och jag sjunger sista trallen där jag går på Pilevallen med min gåsa flock i rad. Skånska manna finns kan hända, men vi tre som mest är kända är Nils Holgersson och Bombi Bitt och jag. Och när skymningen sig över slätten sänker, ja då sitter vi ju där och tänker. Och varenda dag när vi har ätit middag, ja då är det minsann skönt att bara sitta. Jag är en liten fågel från Skåne, jag är född i Skånes måne, och där går jag. jag glad och kör min rullebör. Det kan hända syns på märren, och det kanske hörs på ärren, att jag är en liten pug ifrån Skanör. Buren säger jag är rälig, men då kan det nog vara skälig att ni frågar någon annan. Fråga bara gymsens Ebba, det är min egen lilla greppa, hon tycker jag är grann. Skånska pågar är det gott om, men se sådana är det smått om, som Nils Holgersson på Bombi mitt och jag.
Och då har vi lyssnat på en liten oskyldig låt ifrån, som passar in på Lennart. Jag är en påg för Skåne. Och då fortsatte vi i intervjun här. Och du har nämnt det att de kom ju fram till det här, de här tjecker, att du var väldigt snabb på att klippa det här med underrättelseverksamhet och säkerhet och detta. Och det har du att göra med att du var utbildad i detta i Sverige. Hur gick det till? Var det på engelska eller pratar du andra språk också? Eller hur fungerar den biten? Vilket språk använder ni?
När vi var i Tjeckoslovakien, då pratade vi engelska. Men en hel del människor pratade vi även tyska med. Så ja. Båda de språken gick. Men tjeckiska var jag väldigt dålig på. Och de var dåliga på svenska. Mm. Faktiskt den enda tjeckoslovakiska som jag pratade, det var att vi fick faktiskt kortvågsmeddelanden under årens lopp som skickades unikt till vår, så att vi kunde ta emot dem på vår kortvågsradio i Brunhem. Och då skickades det koder som var femställiga siffror. Och de meddelarna de skickade till oss, de börjar alltid med ordet Rovnase, Rovnase, som betyder lystring. Och så fick vi femställiga siffror som vi sen skulle översätta till ett textmeddelande. Den tjeckiskan, den fixade jag.
Mm. Ja, du var tvungen att kunna alla räknade på tjeckiskan.
Ja, visst. Mm. Så att vi hade unika sändningar, men de här sändningarna som vi fick på kortvåg, de kom ju klockan 10 på kvällen och repeterades klockan 1 på natten. Och jag som hade stallet fullt av hästar, vi hade folk anställda, jag hade heltidsjobb på regementet. Och det här ska vi kalla det extra knäcket, att vara dubbelagent för Säpo. Det tog ju också tid. Så jag sov ju vid den tiden klockan 1 på natten. Och jag kunde ju missa en annan sändning. Men Säpo kunde med hjälp av FRA gå in och plocka sändningarna. Så de hjälpte mig när jag missade på att få full tydlighet i en del meddelanden. Samtidigt blev ju resultatet så pass bra så att på tjeckiska sidan var de nog imponerade över min receptionsförmåga.
Mm. Jag har ju alltid vetat att du har en räv bakom varje öra, men det var ju själva verket en hel räfan bakom varje öra. För det är ju ingen som anat någonting om detta förrän det kom upp i det här Aftonbladet och det briserade så att säga. Och då hade du ett kodnamn också.
Ja, jag hade ett kodnamn hos Säpo och ett kodnamn som jag fick reda på i efterhand i Tjeckoslovakien, och det namnet var Jarek.
Jarek. Stora ja. För det var förkortning för Jarven eller något annat? Eller?
Ja, det borde väl vara så någonting.
Ja, ja. Ja, det är otroligt spännande det här, och du måste ju varit väldigt duktig, både som militär, det vet jag att det var, men även i det här, att att klara av det här och kunna leva med den här pressen och belastningen som det innebär. För det är ju, och att vara det så kan det ju bli, ta slut med ödesdrivna konsekvenser också. Det är många som blir avslöjade och då blir det inte bra.
Nej, det är riktigt. Men samtidigt, så att jag red ju i den här världskuppen på grund av att jag var under 6 år var jag på amatörsidan svensk champion i att rida släklöpningar och kapplöpning.
Mm.
Och då blev jag uttagen att representera Sverige i världskuppen.
Mm.
Sen gick det dessutom bra i världskuppen så att det blev en hel del resor. Och det var ju en perfekt täckmantel för de här resorna. Och jag var ju så fokuserad resultatmässigt på att det här skulle bli bra. Så jag hann aldrig bli nervös eller orolig. Och samtidigt så väldigt mycket av det de frågar om vad det de utbildar mig i, det var snarlikt det jag själv hade blivit utbildad i och själv utbildad andra människor i Sverige. Och de uppfattade att jag snappade deras undervisning, att jag snappade den så lätt. Så tolkade de ju som att det var väldigt receptiv och snabblärd. Så att då steg jag liksom i aktningen lite grann.
Mm. Ja, precis. Det var det ena i det andra. Det var ju en kombination av hästverksamheten och det militära och så vidare. Det är många faktorer där.
Ja, ja.
Och sen var ni även i Moskva, var ni inbjudna till? Var du inbjuden till att tävla? Ja. Men var du lite tveksam till att åka dit kanske?
Ja, jag var det. Jag kände mig inte helt komfortabel med det.
Nej.
Men det blev lite övertalning och jag pratade med mina kollegor på Säpo som sa det är okej, sa de, men du vet ju vad du ska tänka på. Så att ryska ambassaden ringde mig och sa att de saknade min visumansökan. Ja, så jag hade så mycket att göra så jag visste inte om det skulle passa in, sa jag då lite. Jag ljög ungefär så som de själva ljuger. Men då sa de, skicka första andra sidan på ditt pass som en kopi, eller ta en fotokopia av det, skicka upp det till ambassaden.
Ryska ambassaden?
Till ryska ambassaden. Och vi fick visumet med vändande post, vilket ju även det är ganska unikt.
Ja, ja precis. Den kan de nu väl.
Ja.
Och sen kom ni dit och då så småningom så insåg du då att det var inte kanske tjeckerna som var så intresserade egentligen inte, utan det var ju ryssarna som låg bakom och intresserade på allvar.
Ja, alltså det framgick ju inte från början. För då var det ganska allmänna frågeställningar och inte så inriktat. Men ju längre, ju mer tiden led efter något eller några år, då blev det mer inriktat på NATO-beredskap och norska frågor och Norrlandsbrigaden och kapacitet. Hur långt kan de gå över snö och så vidare. Och det har de inga glädje av i Tjeckoslovakien, utan de var bara underleverantörer till GRU i Ryssland. Så att det framgick ju med större tydlighet. Men de lägger ju ut entreprenadjobb på lydstaterna. Så att det var därför som Tjeckoslovakien skulle visa sig vara duktiga leverantörer till Storebror.
Ja, just det. Just det. Och det är nog mycket sånt det har varit. Och det är det ju fortfarande idag. Det kommer ju fram den ena historien efter den andra. Och sen var det, jag har sett i den här tidningsartikeln då att ni hade även platser. Där var ju typ brevlådor som var gömda. Det är du på bild uppe vid Simsjön här. Kan du berätta lite? För allt gick inte över radio, utan det var ju... Utan det var fysiska meddelanden också, ibland.
Ja, alltså man skulle ju ha olika kommunikationsvägar. Och något var via vanliga brev som de skrev med sån här hemlig text. De skulle värma i ugnen för att få fram den riktiga texten på baksidan. Men ett sätt var också, ska vi säga, döda brevlådor. Och en sådan var ju uppe i Rådene. Där finns en vägskylt som där står Simsjön på.
Mm.
Och på den tiden, nu har jag sett att den där vägskylten finns där, men den är ännu större. Men då var den inte så stor, den var manshög. Och där kunde man lyfta av toppen på den här skyltstolpen. Då hade de ersatt den med en liknande topp, men som innehöll en behållare på undersidan där man kunde lägga ner meddelanden och man kunde plocka upp meddelanden. Och det fanns också en nergrävd brevlåda under en sten. Och där hade de en vattentät behållare och därför kunde man få plats till större saker. Ja, så att det fanns lite sådana möjligheter att kommunicera.
Mm.
Vi hade också
någon slags sändare.
Ja, det hade vi det också. Men det var brevlådorna. Och en grej som var på de här brevlådorna, det var ju att Säpo visste om det. Det hade jag ju talat om för dem var brevlådorna fanns. Så att när jag skulle leverera någonting som skulle hämta, då visste Säpo om det. De hade lagt ett par killar som spanade från klockstapel i Rådene.
Ja.
Där låg poliser och de fotograferade. Och de kunde fotografera så att de hittade en Skoda-bil, allmänt neutral Skoda, som hade en liten buckla i ett framskärm. Men de kunde inte se nummer och sånt, de kunde inte riktigt identifiera mannen som var där och vittjade brevlådan. Men däremot så skickade de via polisens system ut en efterfrågan på en mörk Skoda, ungefär så pass gammal, med en buckla i framskärm. Och den bilen hittade de sedan i Landskrona, vilket innebar att den killen från Landskrona, han åkte in på 3 år.
Ja, det var när det blev avslöjat sen då, för det var långt senare nu sen när det blev avslöjat.
Men de fick plocka folk efterhand. Själva slutavslöjandet egentligen, eller sluttillslaget om vi ska säga så, det ligger mycket längre fram. Och då var det ju meningen att jag hade ett möte med några tjecker i Stockholm. Och då var det meningen att de skulle slå till och bura in hela högen inklusive mig. Och sen när allt lugnade sig skulle jag bara släppas ut bakvägen. Så att, men det blev inte så, utan tillslaget skedde med lite fördröjning. Anledningen var att utrikesminister som på den tiden hette Sten Andersson, han skulle på ett besök i Tjeckoslovakien. Och det hade sett väldigt illa ut om vi hade slagit till mot tjeckoslovakiska ambassadmänniskor samtidigt som han var där. Men när de sen slog till, då var jag inte med vid tillslaget. Och de från Tjeckoslovakien, de tyckte att jag var nog rätt så duktig som hade gått under radarn. Svenska säkerhetspolisen. Det var ungefär så det var.
Ja, det är fantastiskt.
Men jag kan berätta en liten anekdot i samband med våra utlandsresor, eller två.
Ja.
Den ena var att vi var i Paris. Och då så skulle vi träffa en representant från Tjeckoslovakien. Men Birgitta och jag, vi gick ut på en promenad i närområdet. Och då såg vi där det låg en liten byakyrka eller stadsdelskyrka. Och där var lite poliser, där var några barn med mödrar. Vi gick fram och frågade. Jag förlåt, inte Paris, i Rom. Och där var någon stadspolis. Och då frågade vi, varför är det folk här? Jo, sa han, påven är här för att han har fått kritik för att han bara håller till i sitt närområde och inte går ut publikt i Rom. Mm. Och nu ska han komma till den här kyrkan.
Mm.
Ja, då ställde vi så ville säga påven. Påven kom i sin bil med en stor sån där glaskub ovanför. Och alla trodde han skulle stiga av mot kyrkdörren så där hade folk samlat. Men jag stod på andra sidan lite diskret. Det var det påven steg av på min sida. Gick fram till några barn som var där och till mig. Och tog mig i handen och välsignade mig.
Mm, det var bra. Det var bra.
Ja, det var rätt bra.
Ja.
Och jag ville ju snabbt tvätta händerna den veckan.
Nej, men precis.
När jag kom hem till mötet med tjeckoslovakiska killen, då berättade vi var ju fulla av det här.
Mm.
Då berättade vi att vi hade träffat påven. Och sa han, vad sånt nonsens, jag är kommunist, jag skiter i påven.
Jaha, ja,
det var ungefär så som det gick. Men det var lite sådana roliga anekdoter kring det här också. Den andra grejen, vi hade fått ett möte i Wien. Och först hade vi nekat att åka till Finland. För där man litar inte på finska polisen mot Ryssland. Vi åkte till Wien. Detta skulle vara det näst sämsta enligt Säpo om vi skulle åka dit. Och då var det så att vi skulle ta en spårvagn. Från en plats till en annan, gå av. Titta i ett skyltfönster, vänta två spårvagnar, åka en annan, åka tre spårvagnar, titta i ett skyltfönster och skulle komma fram en man till oss med en man till mig och fråga mig någonting om jag hade cigaretter eller något. Då skulle vi följa den killen och det gjorde vi. Följde honom runt i kvarter så han öppnade en bildörr och så gick jag in i bak och han i fram och så kördes vi ut i ett taskigt område, ja. Ett nybyggt konstigt område.
Mm.
Där hade de en lägenhet. Gick upp i en lägenhet. Där testades jag av lite högre underrättelsepersonal. Och tydligen följde jag genom nålsögat. Så att jag fick utbildning där. Och de tappade av lite information av mig. Men hela tiden hade Säpo sagt. Gör rätt här. För om du skulle göra något fel. Och försvinna härifrån. Så finns det väldigt många vägar mellan Österrike och Tjeckoslovakien som inte är bevakade.
Ja.
Så det var lite, vi hade lite press på oss där. Birgitta var på hotellrummet och hon var väl lite orolig.
Ja, det förstår man mycket väl.
Men det är bra.
Det är fantastiskt att det har att det klarar helskinnad ut. Utav den här verksamheten och det är ju väldigt till ja, att man är kall och inte blir för nervös och stressad i sådana här situationer. Men det är varit lämpliga till. Vi tackar så hemskt mycket för den här intervjun. Det var fantastiskt roligt. Jag tror att det blev riktigt bra det här. Och det var ju roligt att höra av er igen. Det är inte så ofta vi pratas vid nu. Och vi får ha så väldigt bra. Det finns en bok som är skriven nu. Den heter Säpo inifrån. Där har de intervjuat er, Bengt Lulander och Lars Korsell. Och vi hoppas att vi kan få hem till ett besök utav er. Så vi har till besök utav er med hembygdsföreningen.
Ja, boken är skriven av tidigare chefen för kontraspionaget i Sverige. Och ja. Det är han som har gjort intervjuerna också ihop med en journalist.
Ja, just det. Ja, den är jättebra. Den har Evi köpt. Och då tackar vi så hemskt mycket för er. Tackar er så hemskt mycket. Och sen så avrundar vi programmet med en falköpingsgrupp som heter Timotej och låten Kom. Då tackar vi så mycket.
Tack så bra.
Nyheter för att förbättra. Tack, hej.
Ja.